Vi måste prata om det här. Att vi står inför något som aldrig har hänt förut.
Okej, vadå?
En hel svensk Europacupfinal i fotboll. Hammarby mot Häcken. Och dessutom i liksom allra första Europacup.
Det är ju riktigt läckert.
Och det är intressant, inte minst för den här uttjatade diskussionen om att Sverige halkar efter små klubbar i jämförelse med de stora ute i Europa. Men det är ju liksom bara så här, ja, nej men vi startar en ny turnering, säger UEFA här. Den kommer heta Europa Cup. Sverige säger, här är vi, dubbla finallag.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Det här är ju liksom inte bara en final, utan det är en berättelse om olika vägar mot toppen. Olika sätt att överleva när konkurrensen liksom tätnar och hårdnar utifrån.
Mm.
Det är ju en av mina käpphästar, det här med att man pratar om att svensk fotboll är slut. Sveriges damer, både klubblagsmässigt och landslagsmässigt, de har tappat det. Nu är de körda, nu kommer det inte bli några mer titlar. Och jag menar att de har liksom på sätt och vis aldrig haft det.
Ja, är det här i relation till en idé om att Sverige har varit bäst eller?
Sverige har ju som fotbollsland varit pionjärer. Ganska tidigt ute och därmed kunna skörda framgångar och VM-medaljer och funnits med i tidiga mästerskap och sådär.
Nu är publiken alldeles vild och nu springer hela svenska laget in på planen.
Men att det ska ha funnits liksom en struktur och ekonomiska muskler som har sett till att det har varit så, det är ju inte sant. Så det som har hänt nu är ju snarare att om man blickar mot andra länder så har de börjat få det. I den engelska ligan, i det spanska landslaget, i de stora klubbarna på herrsidan som också satsar på damsidan. Och det som då har hänt är att Sverige har haft klubblagsmässigt, för landslaget levererar ju fortfarande, men klubblagsmässigt tuffa år innan man nu börjar kunna skörda framgångar utifrån ett annat recept som förhåller sig till det där som både Hammarby och Häcken liksom har hittat i den här konkurrensen. För vi minns ju, det blev ju apropå devisen att Sverige har varit bäst. Umeå till exempel.
Ja, men det är det jag sitter och tänker på. När jag växte upp så brukade jag kolla på Sportspegeln som alla andra. Och då minns jag liksom Hanna Ljungberg och det där laget som var sprutade in mål och vann ute i Europa.
Skottläge, nästa läge, mål av Hanna Ljungberg. Det är 3-0 för Umeå.
Det var liksom det Sverige som jag växte upp i. Men jag minns ju också den där sägningen som man ofta hörde då, att det är för att vi var först. Vi var tidiga med det här. Snart kommer de andra stora europeiska länderna i kapp och då kommer det bli mycket tuffare. Och så blev det alltså.
Ja, de har ju kommit i kapp. Man kan titta både på landslag och klubblag och ekonomiskt och sådär sprungit förbi. Men prestationsmässigt så har det ju liksom inte varit så att Sverige före det dominerade. Umeå vann ju det som var föregångaren till damernas Champions League 2 i rad, 03 och 04. Sen spelade de i det häradet 3 raka finaler och dessutom så var Djurgården Älvsjö i en final där. Så att det var svenskt i final 4 år i rad och sen ytterligare ett par gånger var Umeå i final lite senare utan att vinna. Men det var ju fortfarande andra lag som fanns där från Tyskland, i vissa fall från England och sen kom ju Lyon i Frankrike och gjorde en stor satsning.
Jag minns så, Wolfsburg och Lyon kändes som de stora drakarna. Men visst var det också så att i Sverige så fanns ju stjärnorna på ett sätt. Alltså Marta, som numera läste jag till och med har svenskt medborgarskap. Så mycket har Sverige betytt för henne, det visste inte jag. Men det... hur som helst, alltså, det fanns någon typ av så attraktionskraft, dragningskraft som de svenska klubbarna hade.
Ja, men det där är en sanning med modifikation också tycker jag. Alltså det är inte helt riktigt. Marta var ju i Sverige och kom ju till Sverige när hon var 16. Så att där var ju också apropå att vara tidigt ute att identifiera den här superduper talangen som Umeå gjorde då och plockade in henne. Men sen var det ju fortfarande, det var inte som att alla de bästa stjärnorna var i Sverige. Parallellt med det europeiska så finns ju alltid jättemånga bästa nordamerikanska stjärnor i USA. Där pågår ju någonting annat hela tiden, haft olika former. Och så har ju de bästa tyskorna varit i Tyskland och de bästa engelskorna, som kanske inte var så många för men ändå, de var i England och de bästa liksom, italienskorna var i Italien och sen har vi inte så mycket lag som är konkurrenskraftiga liksom, kring millennieskiftet så, i Europa. Men det där med att alla de bästa var i Sverige, det var ju en gång som man försökte sig på den satsningen eller att leva upp till det och det var ju senast som ett svenskt lag var i Europafinal. Det var 2014.
Alltså något slags så Galacticos-bygge. Det som Real Madrid blev kända för, att köpa alla bästa och tvinga in dem i ett och samma lag. Det har ju inte alltid funkat, den där modellen.
Det var ju Tyresö som var i final 2014, och där var Marta tillbaka i svensk fotboll i Tyresö. Då där fanns amerikanskan Kristen Press, alltså bland flera brasilianskor och amerikanskor. Caroline Seger, Lisa Dahlqvist, så här tunga, givna landslagsspelare för svensk del också. Jennifer Hermoso var i Tyresö innan hon liksom blev framgångsrik med spanska landslaget och fick den där äckliga kyssen ifrån förbundsordföranden Rubiales. Men 2014, den här storsatsningen, det var ju liksom med hopp om att bygga upp produkten som skulle locka sponsorerna för att kunna upprätthålla det, så att det var ju en chansning. Det var en chansning. Och då gick det inte, för det finns ju inte pengar att tjäna tyvärr på damfotboll på samma sätt. Inte genom tv-rättigheter och inte genom liksom reklamintäkter, för det är inte så många som följer det. Så att det brakade ju samman, och den där Champions League-finalen i Lissabon, det var ju en sån märklig upplevelse. Det var mot Wolfsburg. Det var sista kvällen med gänget för Caroline Seger och alla de där, som förlorade en väldigt svängig match dessutom. Och sen så hade ju liksom Tyresö gått i konken som elitverksamhet och fanns inte efter den finalen.
Med anledning av de ekonomiska problem som klubben har. Men en fin insats ändå, en tapper sådan mot regerande mästarlaget, nu dubbla mästare då, Wolfsburg.
Och det är senast Sverige var i de där sammanhangen.
Ja, det låter ju verkligen som ett luftslott som sprack.
Ja, och det var bara tårar, inte för att det var förlusten efter den där matchen. Jag minns det, intervjuerna med Seger och de andra där nere i Lissabon, att det var ju så här ovisst kring hela deras liksom karriärsframtid och relationerna spelare emellan. Så där, vad ska hända med oss nu? Och så där. Det är mycket mindre tryckt än vad det är på här sidan. Det är ju ganska tydligt när man ser på en sån satsning.
Men menar du att det, om de hade vunnit, hade de fortsatt existera som lag och klubb då?
Nej. Det var redan
kört. Wow.
Så allt stod på spel. Hur ska det summeras i den här liksom finalen? Men nu är vi tillbaka här med ett svenskt i Europafinal i den här nya turneringen Europa Cup, som alltså är ett snäpp under då Champions League, att jämföras med herrarnas Europa League.
Jag gjorde en snabb sökning inför att vi sågs idag. På Wikipedia-sidan för den här finalen så är det redan infällt svenska flaggor i winner och runner-up. För det vet man ju.
Ja.
Aldrig förr har jag stött på det där. Alltså här, en vecka innan match så är det givet liksom nationaliteten på medaljörerna. Och det är ju för att det är helt svenskt såklart.
Och det är ju ett kvitto på att svensk damfotboll fortfarande är stark, även om det är näst högsta europeiska turneringen då. Att man, när man har anpassat sig efter det liksom långsiktiga bygge som krävs, utan de stora, stora, stora ekonomiska musklerna som kanske då Barcelona, Bayern München, Chelsea kan ha i anslutning till den stora herr, liksom fotbollen som finns i de föreningarna, så är det ju ändå tydligt att Häcken och Hammarby har systematiskt byggt upp det här för att komma fram till detta. Och det som är konstigt egentligen om man tittar på Hammarby är att de inte har dominerat tidigare, för de är ju ett sånt där pionjärslag som var med från allra första början när damfotboll dels tilläts men också kunde spelas i olika organiserade former, och vann ju ett SM-guld på 80-talet. Men sen när damallsvenskan bildades kring 80-90-talsgränsen där, då försvann de ju som maktfaktor, och istället blev det ju det var ju Öxabäck och de här liksom bruksortslagen, men så småningom blev det ju Umeå, Djurgården, Älvsjö, Linköping och så Rosengård som har varit dominanta liksom på 2000-talet, och inte Hammarby, trots att de var med från början. Och det är ju lite märkligt på sätt och vis, tycker jag, när man har det där försprånget som vi pratar om att Sverige har haft liksom i den internationella kontexten. Jag skulle vilja göra ett nedslag i liksom resan fram emot de här strukturerna som ändå Hammarby och Häcken har lyckats hitta då vid det väldigt märkliga sportåret 2020.
Jaha, vänta, är det coronaåret?
Det är ju första covidåret, när det ju liksom allting hände på lite olika märkliga sätt. Men det som skedde i damallsvenskan var ju att Göteborg, som då hade en stor sponsor i form av ett bryggeri vars ägare och vd också var ordförande i fotbollsföreningen, tog hem sin första SM-titel någonsin. Och säsongen fortsatte, de var också i Europaspel, spelade 16-delsfinal i Champions League och förlorade den mot Manchester City i mitten på december. Bara ett par veckor senare var laget icke-existerande. Elitverksamheten var död.
SM-guldvinnarna Kopparbergs Göteborg FC lägger ner sin elitsatsning med omedelbar verkan.
Och landslagsspelare som Elin Rubensson och Rebecca Blomqvist och Julia Sidjotti Olme, spelare som vi ser kring landslaget idag, de stod plötsligt och bara, jaha, vad fan händer nu? Vad ska jag ta vägen? Vad är liksom, och vad fan håller ni på med? Varför har ni inte kunnat berätta det här lite tidigare för?
Vad är det för liksom ödesmättat spår, det här med att framgång i damfotboll innebär nedläggning?
Och här blev ju Peter Bronsman, som han heter, som var den starka mannen som hade organiserat allting. Han blev ju utmålad som en riktig skurk som hade vilselett spelarna. Som sen då, när vi hamnar i vad ska hända nuläget, försökte flirta med de stora Göteborgsklubbarna på herrsidan om att ta över laget. Det fanns liksom IFK Göteborg i något slags drömscenario. Örgryte, IS fanns med som ett exempel, Gais och så till slut då Häcken. Som man kontaktade.
Med stor marginal röstade medlemmarna i BK Häcken för att överta Kopparbergs Göteborg FC. Till spelaren Pauline Hammarlunds glädje.
De där extra förutsättningarna som vi behöver för att kunna vara med och konkurrera med topplagen ute i Europa.
Och det här skapade ju ganska stor debatt. Därför att det går ju emot liksom svensk föreningsdemokrati. Hur man vill bygga upp ett lag. Att det ska liksom klättra från botten av seriesystemet och ta sig upp liksom sportsligt rättvist och inte på sätt och vis då möjligtvis köpa in sig eller adoptera en position som är högre upp som Häcken då inte hade med sitt existerande damlag. Så det var väldigt kontroversiellt. Jag vet inte om du minns alla de här debatterna som var kring det.
Men det här påminner kanske lite om energidrycksjätten Red Bull och sett att de har köpt upp lag i till exempel Tyskland eller Österrike, bytt namn på dem, bytt lite färger på tröjorna, flyttat till slut på klubbarna till helt nya platser.
Och jag vet inte vilket det påminner mest om det påminner om den tidigare Göteborgssatsningen eller om det påminner om hur är det nu. Jag tänker snarare att det kanske var det som var innan, fast i mycket mindre storlek då för att det var damfotboll. Ja, men det tog ju några veckor och sen så hade ju trots allt Häcken på ett extrainsatt möte röstat igenom att ja, men vi går med på att liksom adoptera den här föreningen i Göteborg. Och då hade visserligen vissa spelare som numera då mittfältsmotorn i landslaget, Julia Sidjotti Olme, hade ju under den här tiden som ju var som ett stort vakuum. Där hade hon lämnat till exempel det som var Göteborg och mästarlaget och det som skulle bli Häcken och blivande storlag i damallsvenskan.
Jag bara tänker på så, tänk om man håller, du vet, man är uppvuxen som supporter för ett lag.
Ja.
Plötsligt en dag så har värsta rivalen köpt upp din klubb. Numera är du kontrakterad till laget som du har liksom uppfostrats till att hata.
Ja, men det är här också som damfotbollen går ju liksom inte riktigt under samma krav och etiska principer som man har kring föreningslivet på herrsidan. Därför att det finns ju också ett behov av överlevnad på ett helt annat sätt. Så det som ju var chock, bestörtning, ilska även från spelarhåll över att ha blivit ledda bakom ljuset, att det här nedläggningshotet faktiskt hade hängt över dem tydligen då i flera år för att det söktes nya möjligheter. Det blev ju sen liksom några månader efteråt omskrivet som ett genidrag och liksom nästan en hjälteinsats utav den här tidigare Göteborgs företagaren och ägaren utav det fotbollslaget, att han då såg både för sin egen del att jag har inget att vinna på det här därför att fotbollen på damsidan funkar inte på det sättet, men jag vill ju trots allt att fotbollen på damsidan ska vara framgångsrik i Göteborg, och hur kan det gå vidare, hur kan man säkerställa det? Jo, genom att hitta in i en liksom större verksamhet som redan har professionaliserad kanslipersonal och marknadsföring och allt det där som ingår i en herrallsvensk förening. Så att det sägs ju numera att han är en hjälte. Och alla går ju absolut inte med på den historieutvecklingen.
Alltså ju längre man lever, desto mer inser jag tiden, fan vad den spelar roll för hur man ser såna här skeenden. Alltså där och då när de sker, men efteråt. Vilken skillnad det kan göra. Vad svårt är egentligen säga något om något precis där och då.
Och samtidigt är det ju liksom det som alla vill göra, och framförallt i vår bransch, att man direkt bara säger, det här betyder det här, boing,
Ja, exakt.
Ja, och sen så måste man typ mea culpa, herregud.
Jag har gått och tänkt väldigt mycket på det här Batman-citatet. You either die a hero or live long enough to become the villain.
You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.
Samtidigt, det här pandemiåret 2020 som ju utvecklar sig så väldigt dramatiskt för Göteborgslaget som när vi går över till 2021 då har blivit Häcken. Välkomna till Damallsvenskan. Så Hammarby 2020 spelar ju i Elitettan.
Just det.
Det är liksom serien under Damallsvenskan. Och har gjort så under 10-talet här. Efter ett gäng år, en väldigt lång streak där från Damallsvenskans födelse till man trillar ur runt 2010-2011. Sen har Hammarby som en jojo åkt upp och ner. 2020 spelar de Elitettan och tar sig återigen upp till Damallsvenskan. Så när säsongen 2021 börjar, då är ju Göteborg regerande mästarlag, fast Göteborg finns ju just inte, utan det är ju nu då ett lag som har adopterats av Häcken. Och Hammarby är återigen nykomling i högsta serien Damallsvenskan och börjar här sin resa att på riktigt strukturera upp och ha en långsiktig toppnivå någonstans. Att skörda frukt från den akademisatsning som nu har blivit bredare också på damsidan. Men också då locka till sig supporterna, för det är ju det som har hänt sen Hammarby klev upp till Damallsvenskan igen 2021-säsongen. Att man verkligen har fått det stöd som väl många har tyckt att just den föreningen med just den typen av supporterkultur som finns borde ha haft ganska länge. Och det har de ju haft kanske i intensitet, men absolut inte i kvantitet. Det är ju liksom tusentals, tiotusentals som lockas till vissa matcher för Damallsvenska Hammarby.
Varför tror du de har fått till det nu?
Det är en jättebra fråga.
Men för det är spännande tycker jag. Det finns ju verkligen en anda kring Bajen. Man blöder för sitt lag.
Och det kan vara handboll, det kan vara fotboll.
Ja, alltså exakt.
Allt möjligt så. Och det är väldigt tydligt. Det är hjärtat liksom på utsidan av kroppen.
Aha.
Men jag upplever också innan den här perioden, vilket ju också då är liksom en tid i mitt arbetsliv där jag jobbade i Stockholm, så var ju Hammarbys damer inte en del av Hammarby. Utan det var något eget.
Mm.
Som hade en mycket mindre liksom verksamhet och inte var låg parallellt med det andra.
Men kanske nu är en del av familjen
och,
så att säga.
Och här är det mer en del av Hammarby-familjen och en del av varumärket Hammarby som ju också klingar rätt fint med många supporterskaror inom den föreningens liksom moral och värderingar att vi satsar jämställt och vi satsar liksom brett. Vi tar oss till 11 november 2023. Det är sista omgången i Damallsvenskan. Det är otroligt jämnt och dramatiskt. Hammarby och Häcken, de står på samma poäng. Och det är inte många mål som skiljer dem åt när man tittar på målskillnaden, som ju är liksom nästa steg då för att särskilja dem åt.
Alltså drömupplägget för den utomstående beskådaren, betraktaren.
Och drömupplägget inte bara inför den här sista omgången utifrån att man spelar samtidigt, utan också den här linjen och utvecklingen som är med Häcken och Hammarby som vi har varit inne på. Att man liksom Häcken har strukturerat upp den här Göteborgslaget som fanns tidigare och hittat en professionellare miljö för det. Från råttorna som sprang i korridorerna på Valhalla IP där Göteborgs FC tränare till den här jättefina träningsanläggningen med fyra planer med olika underlag som de har. Jag pekar bakom mig för att den ligger åt det hållet på Hisingen här, Häcken. Ja, där både damer och herrar, juniorer tränar.
Du menar alltså inte AIK, utan du menar faktiskt råttor?
Jag menar faktiskt råttor. Det är så deppigt. Men den sista omgången i Damallsvenskan 2023, det är väldigt jämnt. Vi har konstaterat det. Hammarby spelar borta mot IFK Norrköping. Häcken spelar mot Piteå. Och Häcken satsar. De gör mål på mål på mål.
Det är 4-0 till Häcken. Gör de två mål till utan att Hammarby gör fler så tar de guldet från Hammarby. Vilket upplopp i Damallsvenskan i fotboll.
Hammarby vinner mot Norrköping med 2-0. Samtidigt vinner Häcken, leder mot Piteå. På slutet skickar upp målvakten liksom för att få ytterligare anfallskraft. Jennifer Falk är ju det som står i landslaget också. För att jaga fler mål. Men landar till slut på en 4-0-seger. Som innebär att de är på samma poäng, Hammarby och Häcken. Men Hammarby har ett plusmål
oh, wow.
På Häcken. och vinner SM-guldet 2023.
Hammarby är svenska mästare i damallsvenskan för första gången på 30 år efter det slutresultatet.
Andra titeln och den första då 1985. Och på det här har ju båda de här föreningarna faktiskt fortsatt bygga. Och det som är talande för dem båda är ju att de nosar upp inte bara de egna talangerna som kanske Hammarby framförallt har fått fram om vi ska jämföra de båda lagen. Men de nosar också upp de här ungdomarna som är på väg att få genombrott som kanske har fått ta plats i flicklandslag. Jag tog en titt, jag måste ta fram mitt papper på Sveriges VM-kvaltrupp här senast som vann till exempel 1-0 mot Serbien. 23 spelare i truppen. 16 av de här har gjort en fotbollsresa som har gått via antingen Häcken eller Hammarby.
Oj, wow.
16 av 23.
Okej, jag fattar. Alltså det här är maktfaktorn i svensk fotboll.
Och man behöver ju inte tillskriva att det är Häcken och Hammarby då som utbildar de här så bra, även om man absolut ska göra det. Utan det har ju också att göra med vart vill de bra spelarna ta vägen. Så på så vis är det också talande. Tar vi VM-silverlaget 2003, då är det ju jättemycket Umeå-spelare med Malin Moström och Hanna Ljungberg och så några djurgårdslirare, Victoria Svensson, Victoria Sandell Svensson till
Hanna
exempel.
Marklund och sådana, nu slänger jag bara ut namn.
Ja, men Umeå-spelare. Det finns Malmö ju fanns ju också.
Men parallell där ju med framgångsrika landslag, att det ofta finns en stomme av spelare som kommer från samma klubb. Det är inte som att jag har statistik på att därför så har det gått så himla bra. Men när man tänker på så, till exempel i herrarna Italien, när de vann VM-guld 2006, då var det en Juventus-stomme. Eller när Tyskland har gått bra, då har det varit Bayern München-spelare. Eller när spanska damlandslaget har gått bra, då är det en Barcelona-stomme. Det finns ett samband ändå, eller hur?
Absolut, och jag menar det finns ju också ett samband i att så här, hur kan Felicia Skröder i Häcken vara så jäkla bra i damlandslaget nu som nyss 19 år fyllda? Jo, men det är för att hon har varit inne och avgjort kvalmatcher i Champions League för Häcken sedan hon var 16.
Apropå 16-åringar då, Fanny Petersson.
Jösses Amalia, Milda Matilda och herregud, vilket mål hon gör, supertalangen Fanny Petersson, och det är nästan på gränsen till sinnessjukt.
Ge mig det tid. Ja, alltså jag såg ett sånt här ihopklipp av målen hon har gjort i Europa Cup nu under den här säsongen. Det är ju drömmål på drömmål. Alltså hon skickar in dem från utanför straffområdet. Det är ju helt galna mål.
Det är ingen slump. Fanny Petersson, 16 år, spelar på mittfältet i Hammarby och har ett fantastiskt tillslag.
Ah.
Jag har suttit bredvid expert Johan Elmander när vi har kollat på de här ihopklippen till exempel. Och han bara är så här, alltså han typ blir mållös. Vad fan är det hon gör egentligen?
Men vad är det hon gör? Det är alltså, ja. Wow.
Och det är så snygga skott från distans, rätt upp i krysset. Det kan vara uppstuds, det kan vara halvvolley, helvolley. Alltså tekniken är... Men det är det som är grejen. Flickspelare idag, för hon är ju faktiskt en flicka ändå fortfarande. Mm. De har ju fått en mycket bättre utbildning än vad spelarna förr om åren fick. Och det gäller ju i alla länder. Men jag tänker att Sverige, apropå pionjärsland och liksom Häcken och Hammarby som någon slags neopionjärer i så här damallsvenskan 2.0, de har ju kanske en tydligare jämställdhetsriktning och uttalad intention än om man jämför med Barcelonas herrar och damer till exempel. Mansdominansen och normen är ju mycket tydligare i de länderna än vad det är i Sverige. Och det är ju någonting att bygga på också. Och det kanske är det vi ser här när det är en hel svensk final.
Du, någonting jag har tänkt på med Europa Cup.
Mm.
Finalen spelas för två matcher.
Suger.
Vad är det frågan om där? Det är inte ovanligt i europeiskt spel. Herrarna slutade dock med det för kanske 30 år sedan. Damerna i Champions League höll på med det fram till 2009. Varför spelas finalen över två matcher?
Det är första upplagan. Vad är det för produkt att sälja in till en eventuell publik? Ja, det är ingenting än så länge, eller hur? Så hur ska man kunna utse en neutral arena så som man gör med Champions League-finaler med flera månaders varsel för att locka publik, bara sådär som är fotbollsintresserade i allmänhet? Ja, jag tror att det är ganska klokt tänkt att det inte är givet att det kommer mycket folk. Och därför är det ju liksom rättvist att ha både en hemma och en borta match då. Jag antar att det är så resonemanget har gått.
Men vad gör det för en final? Att den här är två delar, att den första delen då, vad är den värd?
Men det var ju så det såg ut också historiskt sett i de här Umeå-vinsterna till exempel i det som inte kallades Champions League men som väl typ var det då på damsidan. Det var också hemma och borta möten. Men här hade det ju varit så jäkla gött just när det är två svenska lag att bara sätta den matchen på nationalarenan i Solna och bjuda in hela Sveriges liksom fotbollsintresserade publik och skapa en sån magisk första final. Hade inte det varit...
Alltså verkligen. Men jag förstår ju att det hade varit svårt att säga om ett år innan. Att det skulle bli så här.
Men jag tänker också att vi förväntar oss det som är en av många stormatcher, de här båda lagen emellan, och som det också har varit de senaste åren. Det är liksom två maktfaktorer inom svensk damfotboll som har liksom förtjänat den här positionen man har tagit sig till och som är, även om Rosengård har sprattlat till lite de senaste åren och Malmö FF har sin satsning från sidan, vad händer med den? Men just nu är det ju Hammarby och Häcken som driver svensk fotboll framåt. Och här möts de liksom i en internationell kontext. Jag tycker det är jäkligt häftigt.
Uppsnacket med Susanna och Samir.
Du har lyssnat på Uppsnacket med Susanna Andrén.
Och Samir Josefi.
Nytt avsnitt varje onsdag.
Glöm inte att följa oss genom att klicka på det lilla hjärtat i appen så missar du inga nya avsnitt.
Det här avsnittet spelades in 21 april.